God jul, god fortsättning och gott nytt år önskar vi från Offside. Inte från källaren längre. Idag sitter vi uppe på redaktionen, våning 2, lagerhuset, centrala Göteborg. Tittar ut över ett grådassigt Göteborg. Och allt bra, Johan?
Jag är faktiskt ändå lite upprymd efter att jag igår såg...
Ännu gråare?
Ja, det var det ju. Men om vi undantar vädret så blev jag lite upprymd av att se den ryske tränaren Leonid Slutsky, som väl tränar Rubin Kazan, Kalle Starfelt, va?
Ja, det är det nu, va?
Ja, han hade väl CSKA i många år med Värnblom och Elm. Och så var han väl över i Hall, va? Första ryske tränaren tror han var.
Han var ju faktiskt tränare för Sebastian Larsson när han lämnade, strax innan han lämnade Hall.
Ja, just det. Ja, han var nog inte så lyckosam i Hall, men jag såg honom sjunga då All I Want For Christmas, Mariah Carey, dängan då. Såg du det?
Nej.
Vill du se lite?
Ja.
Tryck på play här då. Det är också lite av spelarna, det är en video som du sitter och tittar på.
Ja.
Några av spelarna är med där. Jag vet inte om Starfelt är med i någon jultröja, jag kunde inte se honom.
Nej, det är lite svårt.
Budskapet är ju då... Alltså All I Want For Christmas is You. Det är ju då supportrarna som man saknar. Så det är liksom en hälsning till att vi vill vara spelare.
Ja, lite seger i skallen här, men det kanske man borde greppa direkt. Ja.
Det gjorde inte jag heller, för jag läste om det. Jag tänkte bara, ja, det var kul.
Ja, kul.
Lite trög. Men det blev man väl glad av. Man har kanske ingen sångfågel, men han sjunger alltså hela. Verkligen. Inte bara som en stant.
Ja, det var bjussigt av honom.
Slutski, något av en intellektuell.
Ja, det är till och med
vet du hur hans karriär tog slut som spelare?
Det var ju något annat än en skada.
Ja, det var en skada, men en speciell skada då. Målvakt rätt lovande. Ja,
han
19
fick
år.
En skott i testiken.
Nej, han skulle upp och rädda grannens katt som har fastnat i ett träd. Ramla ner, kraftig hjärnskakning och krossa knät. Och fick lägga av 19 år gammal. Så han... gillar inte katter sen dess.
Slutski alltså. Sin gubbe.
Ja.
Ja, det ser jag väl.
Ja, så det är bra. Tack. Ja. Tackar som frågar. Hur är det själv?
Ja, men det är fint. Jättebra här tycker jag. Det är ju lite så mellandagsfeeling här. Och vi tänkte väl då att vi skulle göra lite av ett mellandagsavsnitt.
Vad är det?
Ja, jag vet inte. Det
låter som ett dåligt avsnitt.
Vid den här tidpunkten när vi kommer ut inför att det ska bli ett nytt år. Så har vi gjort en sån här... någon typ av summering av året där vi har haft lite olika kategorier. Årets bästa, årets sämsta och sådana här saker. Det skiter vi i år. Tänkte, eftersom det varit så speciellt år som det varit. Så kanske vi ska gå igenom året månad för månad då. Och så stannar vi upp där vi känner att vi vill prata lite mer.
Ja, och hamna på villovägar säkert.
Absolut. Och så blir det lite som en kronologisk resa av detta pissåret.
Ja, för det kan ju vara lite svårt att sortera vad som faktiskt har hänt. Förutom den här pandemin. Så vi sa då till varandra att... och det här ska man väl säga direkt då, att det här är ju ingen ansats att vi tar upp det allra viktigaste som hände fotbollsåret 2020.
Jag tror att de flesta lyssnarna redan har räknat med att det inte är så.
Ja, och vi nämner kanske någon som har gått bort och då kanske vi nämner någon som inte gick bort. Mm. Och så. Det här är bara något som vi kom att tänka på när vi tänkte på månaderna. Och vi delade upp då så att vi tog fram några saker som hände varannan månad, alltså, så att vi skulle blanda där lite. Och det är väl ungefär så mycket vi har planerat bara för dagens avsnitt. Och man avbryter om man vill och stannar i någonting. Ska vi börja då helt enkelt?
Ja, januari 2020.
Gud, jag tänkte igår att vilken oskuldsfull tid det måste ha varit. Sen kollade jag lite vad jag själv hade skrivit där i anteckningar och gamla tweets och så. Såg att jag klagade väldigt mycket då. Att jag inte sov någonting och du vet, jag hade ingen kök. Och,
ja, precis. Jag har också kollat tillbaka. Jag kommer återkomma till ditt kök.
Gnällt mycket i år. Men här då, fotbollskopplat något sånär. Eller sport ibland också bara. Januari 2020 hände lite av följande. Zlatan gör mål. Och därmed så har han gjort seniormål i 4 olika decennier.
Det är lite lurigt när man börjar räkna på det.
Ja, jag vet.
4 decennier låter ju sjukt. Han är ju inte ens 40.
Nej.
Men visst, jag fattar.
Ja. Som sagt, vi är lite tröga. Ja. Mål i 4 decennier då. Och ESPN vågar sig på en liknelse. De skriver att Zlatan är som...
som ett vin?
Ja, som ett fint vin. Ja.
ESPN alltså. Det är också ett tecken i tiden på att det finns allt mindre resurser. Det sitter en praktikant där.
It's like a fine wine. Kobe Bryant dör. Och värt att nämna där kanske, förutom allt det tragiska som var med kraschen och hans basketkarriär som ju lyftes fram såklart, så lite journalistiskt intressant var ju att en reporter på Washington Post, inte om du minns detta, hon twittrade då och påminde om gamla våldtäktsanklagelser som hade hängt över Kobe Bryant. Och när hon hade gjort detta så blev hon alltså avstängd av tidningen, vilket säger något om något.
Oj.
Inget sånt nu.
Det har jag missat.
Vill vi inte höra.
Avstängd. Jag kommer ihåg att...
Jag borde minnas namnet på henne nu. Det gör jag inte. Men ja, jag tror facket hade en del att säga om det.
Det vill man ändå tro. Vad fan.
Lång artikel, värd att lyfta fram från DN Sporten, där Jens Littorin, kanske den, ja, den outtröttlige matchfixningsgranskaren nummer ett får vi väl säga, skriver en lång artikel och drar en ganska tydlig och pedagogisk koppling mellan matchfixning och organiserad brottslighet. Från Amsterdam rapporterades det att en hopslagning mellan holländska och belgiska ligan kommer allt närmare. Protester från många supportrar. Men,
det kom som en nyhet för mig. Det missar jag helt.
Ja, men det är väl bra.
Ja. Ja, intressant. Det ska jag läsa mer om.
Jag gissar att det ligger på is lite kanske. Mohamed Tankovic försöker vid Olof Lunds mikrofon komma på vad hans favoritfilm heter.
Just det.
Det är en gubbe. Han är i fängelset. Han har fixat en tunnel. Nyckeln till frihet. Ja. Det var jag skrivit ner från januari.
Ja. Mm. Jag hoppar vidare här då. I februari, Johan, så inledde du med att reta ut dig på jukeboxjournalistiken. Alltså då reporter som berättar att de ska träffa en tränare eller en spelare och i sociala medier önskar tips på vad de ska fråga om. Men sen växlar du snabbt över till Jörn Donner-dokumentären som du var lite hooked på där i början av februari.
Vad är det?
Jag tror att det som vi pratade om i podden var om att det var en ganska så älskvärd person, Jörn Donner, men att han också var väldigt satt sig på tvären när reportern ville få honom att prata om lite mer obekväma saker.
Ja, och ställa upp på att ja, när han ska synas i bild och så. Kan du inte ro lite här? Inte fan, ja, tänker jag ro.
Exakt så. Och så tror jag att poängen var också det att det som var det fina med dokumentären var att man fick se det här när det skavar lite grann.
Det blev ärligare då, ja.
Att man som reporter ofta lämnar ute det där för att det är lite jobbigt att ha med. Och det var en liten lärdom vi tog med oss. Och sen så sammanföll detta då med att du rensade skåp.
Hemma. Det handlar mycket om mig här.
Det är detta jag har gjort, Johan. Detta är en röd tråd i min årsummering. Jag har gått igenom gamla sms, det kommer du märka.
Det är fotbollsåret 2020.
Mycket sms.
Jag fram, men här, mitt februari.
Ja.
Jag rensar skåp.
Du rensar skåp hemma i köket inför den stundande köksrenoveringen som ni tvingas dra igång då på grund av en vattenläcka hemma. Den 4 februari, då skriver du att du ska unna dig en tipptopp när du är klar med städningen i köket. Och jag åkte ut till Pojasbergi på Kamratgården för att spela in en scen till Oss Side Live.
Just det.
Du åkte upp till Stockholm för att spela in en scen med Jan Andersson
på
Oss Side Live. Oerhört ambitiöst. Detta var alltså då en introfilm.
Ja, du måste nästan berätta här lite.
Ja, vi skulle göra en introfilm. Så när publiken kom, vi sålde ju biljetter under vintern. Och det var fullsatta salonger ute i Sverige. Vi skulle ut i mars, var tanken. Och det var hela vår idé att när publiken sitter där precis då 19.00 när jag ska dra igång, så ska det börja med en introfilm då. Där vi har spelat in ganska ambitiöst, får jag säga. Vi satt och skrev manus. Vi var på olika ställen och spelade in massa olika saker. Det vill säga, röda tråden i den här filmen var att vi bråkade lite grann om innehållet till den här föreställningen som vi då skulle...
Det var inte helt påhittat.
Nej, det var det inte. Och i detta så åkte du som sagt upp till Stockholm för att träffa Jan Andersson. Du la en dag på det och han bjussade på sig själv, får man säga.
Ja, gjorde han verkligen.
Och jag åkte ut till Kamratgården för att träffa på Jasberg. Det var det som jag skulle säga där. Fan vad snäll han var. Snäll Jan Andersson var de.
Ja, de gör alltså lite, vad ska man kalla det, cameos. De spelar sig själva, men lite enligt manus som vi gav dem.
Precis.
Här, någon gång kanske man kan få se detta.
Ja, den dagen kanske vi går bort.
Ja, då kommer det vara obegripligt också. Vad är det här?
Precis.
Det kan vi ändå säga då att anledningen då i den här lilla introfilmen att du besöker Pojasbagge och jag Jan Andersson är att det har då skurit sig lite mellan oss i samarbetet. Jag vill dra åt ett mer sång- och dansaktigt håll och du vill sitta och prata om New Yorker. Och då söker vi då egenskap av skickliga ledare, så vill vi få råd från Poja och Janne. Och då försöker de ställa upp på det. Då,
precis tänkt, så. Mm. 7 februari så skickar jag en skärmdump på DNs intervju med Fredrik Reinfeldt till dig, alltså DN-sporten. Jag skriver en hel jävla sida, inte en följdfråga. Reinis pressnisse har garanterat skickat svar en pissintervju. Minns du detta? Var Reinis aktuell för att kliva in i styrelsen i Djurgården?
Som han sen inte fick kliva in.
Nej, precis. Och så skickade du en skärmdump på Marcus Bergs citat om The American Dream.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja. Jag svarade
att han hade en alternativ tolkning på The American Dream.
Jag svarade med att skicka en skärmdump från Camilla Läckbergs Instagramkonto där hon var på middag med Mattias Lyr. Vilket du tyckte var mysigt.
Ja.
Svenska La Liga-människor undrade hur fan man kunde säga Sociedad om Real Sociedad. eller Bilbao om Atleti Club de Bilbao. Vilket tyder på att Alexander Isak var väldigt het i februari.
Har du tänkt på, apropå Sociedad där, att vad präglad man ändå är, eller jag är det i alla fall, av man får sin bild av en klubb och man är ganska formbar när man är lite yngre än vad vi är nu, säg tidiga tonår och resten av tonåren. Och hur svårt det är att liksom skaka av den bilden. När jag var, liksom började titta på fotboll då, engelsk fotboll, då hade ju inte jag i mitt sinne att Liverpool var otroligt. De vann nästan varje år på 80-talet och före dess med. För när jag såg dem så var ju de som bara, ja, men kanske lite som Tottenham, kunde störa ibland så. Medan jag nu då tänker om Manchester United att vilken besvikelse att de inte ligger topp två. Men om någon som är 12 nu eller så, tänker ju inte alls så. De ser ju inte dem som att, för min del ska ju de nästan alltid vinna liksom. Och hur svårt det är att skaka sig av den där, så kan det vara med IFK Göteborg med. Att jag tänker, de ska ju vinna liksom, och de ska slå inlägg. Att det är svårt att skaka sig av med sin ursprungliga bild. Och med Sociedad, vad dit jag skulle komma. Så jag kan inte tänka på dem utan att tänka på de lite diviga ryssarna, Karpin och Mostovoj, som man såg ofta på Eurogoals då. Det finns en period då när Ryssland öppnades upp, när det sköts ut en del diviga ryssar ute i Europa. Och Mostovoj är en av de finaste av dem alla.
Han var ju så trött,
ja. Ja, det hoppas jag nu. Ja. Så att jag inte helt säger fel nu.
Ja, men Mostovoj och Karpin. Det ringer en liten svagklocka.
Väldigt bra namn båda två. Eurogoals-kompatibla.
Just det. Men det känns ju som en evighet sedan Alexander Isak var så het som han var. Eller hur het var han, vet vi det?
Han var het. Ja, han är dålig. Nej, han är inte lika het, vet vi det.
Jag vet inte. Sen vill jag minnas också att vi i februari båda läste kanske ett av de bästa reportagen som vi läste under hela 2020. Det var det här som heter Going the Distance and Beyond, om den här maratondetektiven. Minns du detta?
Just det.
Kommer inte ihåg vilken sajt det var, men söker man på det, det finns säkert fortfarande ute någonstans på...
Kan det ha varit Slate?
Slate, eventuellt. Väldigt fascinerande historia om en man som var besatt av att avslöja fuskare inom maratonvärlden. Det var spännande.
Just det, han gick lite undercover reporten, eller han lekte detektiv, va?
Ja, precis så. Ja. Och så kom vi fram till att han blev ett torsk på... den bekräftelse som han fick av de som uppskattade vad han gjorde.
Ja, precis.
Så, att det var. Ja. Innan vi stänger kiosken för februari så är det ju värt att nämna att Liverpools försvar var något i hästväg någon gång mitten, slutet av februari. Man hade släppt in ett mål i ligan på de senaste 11 ligamatcherna. Man hade alltså 24-1 i målskillnad. En annan stor nyhet från fotbollsvärlden var att Manchester City dömdes. Alltså de fick inte spela i Champions League på 2 år. Vilket vi sen vet inte blev fallet.
Nej.
Och på fredag den 28 februari på kvällen, minns jag detta, så la Peter Wolodarski ut en tweet om att man i Schweiz, alltså DNs chefaktör Peter Wolodarski, om att man i Schweiz stoppat alla publika evenemang med över 1000 personer. The shit had hit the fan.
Just det, men DN-tåget gick för fullt då.
Det tuffade ner till Alperna. Förbi Alperna, ner till Italien.
Ja.
Det var min favorit.
Närmar vi oss här då de riktigt mörka tiderna. 2 mars har jag skrivit då att corona når allt fler länder. Ligor börjar ställas in. Det blir allt mer osäkert. Men Karl-Erik Nilsson, ordföranden för Svenska fotbollförbundet, är i en intervju med Fotbollskanalen inte särskilt orolig över viruset. Så här i backspegeln får man väl säga att det är en del fascinerande citat. Jag är mycket hoppfull och optimistisk, säger Karl-Erik Nilsson. Jag räknar med att Sverige spelar i Bilbao i öppningsmatchen i EM. Och sen säger han också apropå att den allsvenska premiären närmar sig. Huruvida den är i fara, står det. Nilsson tror inte att den allsvenska premiären i början av april är i fara. Jag tror att det är hälsobringande dessutom och tror att det skrämmer iväg coronaviruset. Låt oss hoppas på det.
Vänta, ta det en till.
Ja, det är lite lurigt i texten här, men så här står det ord för ord då. Däremot är han medveten om att coronaoron kan få konsekvenser för ligorna, citat. Det är inte så att man kan spela klubbfotboll mer än sista dagen som är överenskommet. Det kan få en komplikation för ligorna, ingen tvekan om det. Nilsson, som även är ordförande i SVFF, tror inte att den allsvenska premiären i början av april är i fara, citat. Ja, jag tror att det är hälsobringande dessutom och tror att det skrämmer iväg coronaviruset. Låt oss hoppas på det, svarar han på frågan om man tror på en allsvensk premiär.
Mycket besynnerligt.
Ja.
Jag fattar inte vad man
är. Vi är egentligen inte ute efter då, för vi är nog många som skulle kunna se ut och sitta med dumstrutar med saker man sa i, till och med så här sent i början på mars. Även om här kan man ju tycka att det börjar hända så pass mycket att han är ju överraskande optimistisk här med att tro på svensk. Men det här med den allsvenska premiären då skulle skrämma iväg coronaviruset. Är det så? Det är så jag... Han tror inte att den allsvenska premiären i början av april är i fara. Ja, jag tror att det är hälsobringande dessutom och tror att det skrämmer iväg coronaviruset. Låt oss hoppas.
Vad är det som är hälsobringande?
Att gå på fotboll, allsvensk premiär. Att den kommer igång som vanligt. Får oss att må bra. Vågar inte coronan komma?
Intressant.
Ja, det får man säga.
Kall.
Ja. Jag har valt annat här i mars att inte ta så många anteckningar. För här är ju bara liksom när det kommer dominobrickor som faller en efter en. Och blir bara, och hur snabbt det går. Jag ska ju aldrig glömma veckan vi hade inför att vi skulle ut då på Offside Live. Mm. Och min särskilt då, jag tror vi skulle åka iväg på söndagen.
Och på premiär i Stockholm då?
Ja, precis, på Skala Teatern. Och på onsdagen så hade vi fått låna Bio Roy här i Göteborg, högt upp på Avenyn. Och få repetera lite på en scen där då, där vi också skulle spela senare. Och jag minns då, för då, hade liksom, då gick det snabbt de dagarna. Men det hade ännu inte kommit några rekommendationer eller restriktioner i Sverige och så. Men jag minns att jag kände det när vi spelade, att hela tiden med liksom den här gnagande tanken att så här, fan vad vi går in för detta nu, vad mycket tid vi har lagt och nu ska vi göra ett bra, en bra repetition här. Men what's the point kanske? Men vi liksom, jag sa ingenting. Och sen dagen efter bara så känner vi alla att det här går ju inte.
Mm.
Och kort efter att vi tvingades ta beslutet så kom ju också minskningen av folkmassor och så. Men vi tog beslutet innan de hade kommit. Men det var så jävla märklig tid. Mm. Inte bara för att vi fick ställa in det där. Utan när saker går från att ja, det finns, det blir jobbigt, till att man bara en dag senare undrar sig hur kunde jag liksom ens tänka tanken igår skulle ut så. Och sen så följer ju bara dagar och veckor när du vet vad det är. Alltså EM skjuts upp. Norges fotbollsförbund breakar det, om du minns.
Ja, just det. Just det.
På Twitter. Och det är liksom bara beslut efter annat om idrottsevenemang som måste skjutas upp och många permitteringar och så. Det är ju månaden i Sverige framförallt, så är det ju mars kanske, den första coronamånaden där det verkligen tar fart. Så vi börjar skriva den här dagboken då, som man fortfarande kan läsa om man vill och är prenumerant på offside.org. Men vi går vidare från mars tycker jag. Den är helt dränkt i detta.
Ja, april då inleder jag 1 april med att skriva ett sms till dig Johan, där jag skriver att det finns ju något i att en sån här grej som coronan kan liknas med ett stort mästerskap. Flera lirare man aldrig tidigare hört talas om, men som man nu aldrig kommer att glömma. Omedelbara genombrott. Vem fan visste vem Chabalala var i maj 2010? Kul förresten om du gått i Tegnells fotspår och sprungit in i Jögge. Det var en liten blinkning till ditt
Chabalala-rep
för Expressen 2010. Och sen så skrev jag vidare, man är inne i mästerskapsbubbla och tar in allt av intresse till en början. Men när man närmar sig semifinalerna börjar man tröttna på namnen och stjärnorna. Man saknar tiden då det fanns plats för plötsliga genombrott och roliga karaktärer. Nu är bara Tegnell och Giesecke, inte längre någon Chabalala, skrev jag. Och så är det då i april endast 4 ligor som är igång i världen. Det är då i Belarus, Nicaragua, Tadzjikistan och Turkmenistan. I den här tidpunkten så skriver jag hjälte och lägger ut en retweet om Jordan Henderson som har dragit ihop samtliga lagkaptener i Premier League för att de ska på något sätt skapa en fond som ska då dela ut pengar till de som jobbar i NHS, alltså den statliga allmänna sjukvården i Storbritannien. De donerar pengar. Det var Henderson som var ansvarig för det. Det var jag stolt över, Liverpools lagkapten. Din köksrenovering rullar vidare, Johan. Kan jag meddela dig? Du blir utskälld av hantverkare. Det händer allt oftare. Och du åker till Hornbach en söndag för att köpa en kökskran. Nu blir också Roger Sandberg, den gamla Gävletränaren och numera då anställd inom Svenska fotbollsförbundet.
Ja, jag är faktiskt med i Hammarbys guldtrupp 2001.
Det också, ja. Precis. Han blir allt mer vansinnig på Peter Wolodarski, som jag nämnt tidigare då, undrar om han inte skäms över sin skrämselpropaganda som han har på med då i relation till kronan. Och nu i april, Johan, så pratar väldigt många om Michael Jordan-dokumentären på Netflix. Också vi då i vår podd. Jordan får på något sätt ska man säga, får sätta vinnarskallen på plats. Det är något annat än vad man tidigare har sett. Och Zlatans försvarare hittar då bevisföring för att det är okej att bete sig på minst sagt tvivelaktigt sätt om man är en unik vinnare som Jordan och Zlatan är. Allt är tillåtet. Och tråkiga nyheterna, Adam Alsing går bort. P.O. Enqvist går också bort. Och i podden så pratar vi om Martin Dahlin från den här raderna i kartritarna, vill jag minnas att det var. Och förmågan då att hänga kvar i luften.
Just det, som P.O. Enqvist hade skrivit om.
Har skrivit fint om. Mm. Och du avslutar april månad i lite mer positiv anda och frågar om vi ska spela två touch. Jag svarar att det är ont i anken. Och det blir inte av. Sen så april här.
Ja. Du nämnde i förbifarten där Jörgen Lennartsson. I maj så begår ju han poddebut. Mm. Då startar han Coach Meet Coach.
Just det.
Han hade faktiskt hört av sig till oss innan för att få eventuellt tips om han gick i startgroparna. Och han hade ju inget jobb och det var corona och så. Och han har ett stort idrottsintresse och är intresserad av ledarskap. Så han ville då träffa andra ledare och intervjua dem.
Mm. Vi tog en lunch med honom och käkade schnitzel.
Det gjorde vi. Och han behövde inte oss så mycket. Han var driftig och så startade han den här podden då, Coach Meet Coach, som han faktiskt har rullat på hela året här. Och så, han är liksom lätt och vi har garvat mycket åt honom ibland, för han har en sån fotbollsenergi alltid som är trevlig och som man ibland kan skratta åt också. Men det här drivet får man ju ändå imponeras av. Han har faktiskt orkat hålla liv i det här och jag har då och då lyssnat när jag tycker att det är någon... Ja, tränare tycker jag verkar intressant. Ofta någon som kanske inte är från fotbollen som jag har lite sämre koll på, för det är allt möjligt där. Och den har han rullat på med och jag vet inte om han kommer fortsätta göra det, för nu har han ju faktiskt fått ett nytt fotbollsjobb.
Mm. Ja, han har verkligen fått.
Nere i Helsingborg då, Helsingborgs IF. Mm. Med Mattias Lindström bredvid sig, va?
Mm. På pappret och i huvudet så känns detta bra. Hade jag varit HF-supporter så hade den ju varit rätt klar nu. Det känns som att Jörgen Lennartsson med sin energi, och han har ändå kvar, vet inte hur många procent i sitt hjärta, men han har ändå ett HF-hjärta från sin tidigare tid där. Han var ändå där ganska många år. Och Mattias Lindström på det, som har ännu större hjärta givetvis för Helsingborg. Det känns som att ska man försöka skapa sig upp från botten där HF på många sätt befinner sig, även om de bara är i Superettan, så kan jag inte tänka mig nästan bättre ledarteam än Jögge och Mattias Lindström.
Nej, han har väl också ganska ofta, inte minst i Elfsborg då, lyckats ganska bra från start. Mm. Grundspel, men också kanske den här energin som smittar, inte bara de på planen. Han är ju ganska mån om att morsa och säga något, ofta något fotbollsaktigt, kanske någon som jobbar på kansliet eller något sånt där. Så han är ju ofta en injektion så. Ja. Och sen ibland har det gått lite sämre senare. Men jag tror som du, jag tror att det är ett bra läge att komma in efter Olof Mellberg som kanske inte... gick och liksom drog upp kanslisten på axlarna liksom, så, mellan träningarna.
Nej, kontrasten är ganska stor. Tror jag.
Ja, jag tror också det kan bli bra. Han kör igång sin podd då i maj i alla fall. Mm. Manchester City köper den belgiska klubben Lommel. Därmed har City-gruppen då klubbar som de kontrollerar på, jag tror det är 8 ställen utanför England bara. New York, Australien, Indien tror jag, Japan. Ja, någon slags supergrupp. Och Lommel har man inte hört så mycket om. Men det får man göra lite senare då när Göteborgsspelaren Jesper Tollinsson blir klar för just Lommel då. Mm. Och en del av City Group.
Just det.
Offside sänder färöisk ligafotboll. Mm. Vilket du drar igång mycket. Mm. På webben då. Mm. Det sker väldigt spontant och snabbt. Och det är en lördag med lite svettigt hur det ska gå för tekniken. Det sänds ju nästan ingen annan fotboll då.
Nej.
Så det är lite det som är grejen. Ken Fagerberg är egentligen skadad. Men när du ringer till honom och säger att när matchen ska sändas, så säger han att ja, men då kan jag nog fråga om jag kan spela. Mm. Jag tror att han spelar lite grann.
Jag har skakat inhopp.
Ja, det gör han. Och han avslutar väl karriären kort senare.
Ja, det är någon månad senare som han lägger skorna på hyllan.
Det blev ingen långvariga sändningar från Färöarna på offside.org, men det blev en historisk i alla fall, som gjorde faktiskt rätt många glada och som du ska ha heder av. Jag har faktiskt också skrivit upp, fast här i maj då, The Last Dance, dokumentärserien om Chicago Bulls och MJ, som att den diskuteras överallt.
Då nådde den guldhäran.
Det här är en tid annars rätt mycket för nostalgi, tala fotboll och sport överhuvudtaget, eftersom nästan allt ligger nere. Matas vi då med nostalgi istället. Jag har ju då SVT som sänder de gamla matcherna från 94 och jag berättar för dig att nu tror du kanske att jag njuter, jag som ofta gillar att blicka bak, men att jag faktiskt inte står ut med den här nostalgin eftersom man fick den nedkörd i halsen, och för mig och för en del andra visade det sig också, bygger det på något sätt på att det samtidigt pågår någonting kontemporärt. Blir det bara av tvång man tittar bak så då minskar upptäckarlusten. Så. Men några som ägnar sig faktiskt åt nostalgi, som jag hörde ett inslag med på i Studio 1, var tre ÖSK-supportrar. Bland annat Johan Cedersjö, då, programledare för medierna i P1. Han och två andra ÖSK-vänner hade då kommit över hela ÖSK-säsong 2004 på VHS-kassetter. Digitaliserat dem. Det var ambitiöst, kan man säga. Gissa att Cedersjö var instrumental där. Sen träffades de och så skulle de då se igenom hela säsongen 2004, fick man höra i Studio 1. De skulle se då en match i veckan, veckans match. Och i inslaget så får man höra att de har lite olika syn på det här. En påstår att han är nervös fast han vet hur det ska gå. Och lika kul som vanligt. Medan en annan lite mer typiskt Örebro säger att det är inte samma. Och man vet inte hur det ska gå. Men det ska fungera som någon slags substitut då. Många sådana här olika initiativ hör man. Och klubbar försöker visa gamla matcher och så. Man vet ännu inte när den allsvenska premiären ska kunna bli av. Senare, jag tror just i skiftet maj-juni, så bestäms det då att den ska kunna börja. Och den ska börja några veckor in i juni. Runt midsommar där ungefär.
Ja, just det. Fundera där på hur känslorna var inför det. Den här uppskjutna allsvenska premiären och så. Det var ju rätt luddigt där. Man kände hela tiden så att ja, man kan sätta datum. Vad fan spelar det för roll? När det hela tiden bara eskalerade. Det var ju, sen så ska man ju, det kanske du nämner här när du är inne på ditt juli. Det
kommer inte vara så mycket allsvenskt från mig.
Nej, men det är lite så att smittan låg ju faktiskt nästan nere under några veckor under sommaren. Mm. Det var ju i princip inga som låg på intensivvårdsavdelningarna på sjukhusen i Sverige. Och så. Då tänkte man, fan, är vi förbi här nu? Så börjar folk snacka med en annan våg och så. Som vi då givetvis har noterat senaste veckorna. Men det var lurigt där under maj när man visste så, när de satte ett datum. Jag tror att det var den 14 juni eventuellt som det skulle sparka igång.
Kanske det var, jag fick fram att det var senare, men det kanske det var.
Jag tror det. Jag minns nämligen att jag satt på min balkong, tog ut min dator och satt där och tittade på, kan det vara att Sirius Djurgården eventuellt?
Kanske.
Men att det var jävla speciellt för att det var så många som verkligen ville ha igång det. Och det fattar man, klubbarna liksom kände att fan, kommer inte vi igång nu så då är det kört och lika bra lägga ner säsongen och så. Men att man själv var rätt ambivalent där och kände att fan, ska vi verkligen dra igång det här?
Mm.
Men ja, det har ju hänt, detta är ju ett halvår sedan, men det känns ju som att detta var 10 år sedan.
Det är en tid också där det är mycket så här, kritiska röster från fotbollen, från SEF och klubbar som tycker att de ska få dra igång tidigare. Och att de har sitt protokoll, och apropå den här fotbollsabstinensen vittnar ju en del om, det är ganska märkligt så här i backspegeln, men hypen som var kring att Dplay skulle sända en träning med Hammarby.
Just det.
Det var ju också, vi skulle lägga till där, att kryddan där är ju Zlatan förstås. Som vill också göra en intervju. Lite apropå det som har hänt med hans staty och hans förhållande till Malmö. Att han överhuvudtaget har gått in i Hammarby. Men liksom sändningen där minns jag som så speciell. Det är Hammarby spelar ju en slags intern match på träning då. Men liksom Alexander Axén står där och Tommy Åström och vill få oss att tro att det här är någonting stort som händer. Just nästan det. Så här. Och jag visste, jag själv tittade. Liksom så. Men så här i efterhand, vad var det?
Ja, mycket märkligt.
Också diskussion huruvida, jag minns att Patrik Bränning skrev då att det var ansvarslöst att det ändå var för nära varandra i dueller och att man, han tog till ganska kraftiga ord och sådär om att det här var nedvärderande mot dem som jobbar i vård.
Var det då också din Ullared-liknelse började få ringa på vattnet? Du var ändå först för den.
Jag vill ju tro det.
Ja. Juni då så kallar ju Palme-gänget till presskonferens. Det minns du.
Mm.
Och nu jävla ska
dagen
man
innan
svar.
Så löses dubbelmordet i Linköping.
Ja, precis.
Och vi vilket Palme-ledningen hade emot sig.
Ja, lite. Det får man säga. För det var så jävla liksom, distinkt på något sätt. För så jävla bra bevis.
Hela vägen till ett erkännande.
Ja, allting. Mm. Bara klaffade där på något sätt. Vilket var en hemsk historia i sig. Men så kommer Palme-gänget på den här presskonferensen. Och den har ju många gjort sig lustiga över. Och man fick väl inte så mycket mer svar förutom då att våra kompisar här på Filter.
Vi kommer inte runt Stig Engström var väl.
Satt och skålade lite grann här. Men detta var ju precis det som vi avslöjat här då med hjälp av Thomas Pettersson.
Kan man vända på det där nästan ändå va? Thomas Pettersson lite med hjälp av Filter.
Så får man ju säga. Ja. Nej, det blev
som att han kom in och korreläste.
Det blev ett antiklimax. Och lika mycket antiklimax som man vill säga när Marcus Birro skulle avslöja vilken hans nästa självbiografi skulle bli. Det skulle bli Jesper Janssons.
Ja, just det. För han kom ju då i år också med Daniel Kindberg.
Ja, precis. Mm. Ja, det var redan känt att han skulle komma ut med den boken. Så hon väl kom här under hösten, va? Men Jesper Jansson, självbiografin, blev man lite mer förvånad.
Ja, och det, jag vet inte om den blev gjord. För tanken där var att han också skulle följa honom lite. Och det kanske var svårt med de restriktioner som sen var. Jag vet faktiskt inte hur det blev med det. Det som ändå var roligt där var väl att, kan man för all del skriva om Jesper Jansson. Men att, jag minns att Biro sa att han ville ge kanske något av en ny bild av Jesper Jansson. Och då tänkte jag så här, är folk i behov av det? Eller så här, det är väl inget fel på den bild som är? Eller är den så fel? Eller det var något så här som att folk har gått och väntat på. Men vad är den sanna bilden av Hammarby sportchef Jesper Jansson?
Ja. Men det kanske finaste som händer för mig i fotbollsvärlden är ju faktiskt att Liverpool säkrar sin första Premier League-titel någonsin. 25 juni. Och jag skålar på kvällen med mig själv. På distans från vänner som jag skulle kunna sett på den avgörande matchen med. Nisse, vår annonssäljare, meddelar att vi inte har någon sponsor i kommande avsnitt av podden. Första avsnittet som ska komma ut i juli. Och det är väl också ett tecken i tiden på att det är tuffa tider för oss också. Bör kännas lite grann här. Och där stänger vi kiosken då för juni.
I juli så försvinner jag iväg då. Går på min föräldraledighet. Många gillar det ju. När det, jag vet inte om du kommer ta upp. Du har väl december så småningom med Cirkus Peking och så. Allt som händer där så gillar du en del att kanske dra backabandet till juli med hur mycket som har skitit sig i Norrköping. Apropå i juli då att de fortfarande var serieledare och de värvade. Så den där märkliga dragkampen om Linus Hallenius och Urban Hagblom som vi försökte dramatisera här i podden.
Just det.
Hur han skulle värva. Det var tal om GIF Sundsvall och tal om IF Göteborg, men han hamnade då i IF Norrköping. Redan serieledare och så får de honom också. Linus Hallenius hörde man inte mycket om från Norrköping. Och vi vet hur det gick sen för Norrköping, både i tabell och vid sidan av. Jag hade ju själv lite svårt, jag vill inte göra någon slags poäng av det. Det har varit lätt för mig att följa mina lag, det vill jag säga. Att det har inte varit någon skillnad direkt. Alltså jag följer egentligen bara Motala AIF i fotboll och IFK Motala i bandy då. Och de ser ju nästan aldrig spela annars heller. Ser någon match per år kanske, ett par matcher per år, några bandy om jag är hemma, några fotboll. Och när man ser dem på någon stream eller så är det ju inte mycket publik där. Och det tänkte jag faktiskt på häromdagen när jag satt på Bandypuls sajt och följde annandagsbandyn IFK Motalas bortamatch mot Vetlanda live-rapportering, att det här känns ju precis som vanligt. För att det är så här jag är van att följa dem. Men såklart extremt annorlunda om man är en allsvensk supporter eller ja, supporter till vilket som helst där det brukar vara lite publik och gå och se regelbundet. Och det är väl det som är lite spännande med allsvenskan, är väl de krislagen man kan gå igång på där. Förutom IFK Göteborg är det väldigt mycket om AIK när allsvenskan kommer igång. Och i juli då så sparkar de Rickard Norling, ersätter med Bartosz Cielak, får så småningom ordning på grejerna då. Värt att nämna, alltså det här har ju varit ett pissår på många sätt. Och man skulle nästan kunna säga att alltså svenska fotbollen har varit tråkigare, skett mer av nödvändigheten, av lust. Och vid sidan av planen, vi behöver ju inte... Det menar att det här ska vara lite trevligt kanske. Men det har ju varit väldigt många tråkiga saker och oroväckande saker som har hänt för svensk fotboll. Jag bara kunde nämna en bara som kan fungera som ett exempel om folk minns detta eller om folk kommer ihåg det då. Man kunde läsa om det bland annat i DN och Expressen tror jag. Det som hände i Nyköping, Nyköpings BIS, division 1-lag. De hade öppnat serien dåligt, låg i botten. Så kom det plötsligt nyheter då från Nyköping att nu finns det chans till förstärkningar här. För att nu kommer det in resurser från ett bolag i Hongkong och ett dotterbolag i Ungern. De ska skjuta till resurser till oss. Varningsklockor ringer, undrar man kanske. Varför i helvete skulle ett nystartat litet ungerskt bolag bry sig om Nyköpings BIS? Och om de ska klara sig i division 1 norra eller inte. Men det tänker man då inte i Nyköpings ledning, utan man undertecknar ett sponsoravtal. Och det står klart att tre nya spelare ska anlända. En kamerunier och två ungrare. Mm. En av ungrarna kan man läsa i Nyköping ser mycket fram emot att få prova de lokala fiskrätterna i Nyköping. Han vill också fiska i Östersjön. Han är intresserad av fisk då. Man har ingen kust i Ungern.
Jag vill läsa ett långt rep om den nu.
Vi väljer den taken istället. Varningsklockor ringer och det gör det för en del journalister. Bland annat för nämnda Jens Littorin och jag tror även Noah Bachner skrev om detta. Mm. Det visar sig, är inte det här lite, ursäkta uttrycket här då, fishy? Jo men det är det ju då. Det visar sig att mannen som har undertecknat kontraktet med Nyköping är en nära anhörig till en mycket ökänd matchfixare från Singapore. Jag borde verkligen veta hans namn nu, men jag har inte skrivit upp det här nu. Han är dömd flera gånger bland annat för den härvan i Finland 2011 och när de har inte fattat det här då, säger Nyköping själva, men det är ganska talande när Jens Littorin gör sin intervju med ordföranden där, att så frågar han Tyckte ni inte att det verkade märkligt att ett litet nystartat bolag i Ungern ville sponsra ett svenskt division 1-lag? Jo, vi reagerade på det. Men jag tycker att vi agerat professionellt och kontrollerat det så långt det har varit möjligt. Det ungerska bolaget, säger Littorin, lämnar knappt några spår på nätet. Företaget har till exempel ingen egen hemsida. Är inte det konstigt? Mm. Vi fick höra att det var för att det var så nystartat att de inte hade någon hemsida än. Det var ju bra att de upptäckte det här. För man kunde då via det här bolaget, det är ganska snårig historia, men kunde man se att de hade placerat spelare i en keniansk klubb innan, där man väldigt snabbt misstänkte matchfixning. Mm. Och det här är bara ett exempel då. Det har varit andra klubbar också, men särskilt kanske lite nedanför Allsvenskan. Mm. Med en lite oaningslös ledning. Hur lätt det är att det går fel. Och att det inte finns så mycket kontrollorgan. Det har ju varit massa andra såna här historier också. Och tyvärr är det inte så många som alltid vill läsa om dem. Nej. Det är fortfarande svårt för oss att få många att läsa om matchfixning. Det kommer ju senare här, jag vet inte om du kommer ta upp det sen, men det blev ju ganska uppmärksammat här i december med tidigare Elfsborgsspelaren då som åtalades för matchfixning i en gammal match mot Kalmar. Men det är ett problem vi har, att det är väldigt kostsam journalistik ofta att göra, tar tid och det kan vara svårt att förklara, men det står folk, Håkan Sjöstrand i spets, som säger att det här är största hotet och så vidare, och sen verkar det ändå inte riktigt som att det fäster liksom, men det står ju illa till, så mycket kan vi ju konstatera. Ja. På många håll.
Ja, och just det här som du säger, Nyköping BIS.
Det behöver inte alltid vara matchfixning.
Nej, när man är på den nivån också. Och det är sånt här år. Men det här kommer att spilla över många år framöver. Det är ju väldigt många föreningar som har det extremt tufft nu. Och kommer det då någon unga eller någon Hongkong mystisk personlighet och säga att nu kan vi initiera er här med x antal, 100 000 eller miljoner. Det blir allt svårare för många klubbar som har lite så driv i sig. Fan, vi vill uppåt, vi vill framåt. Att tacka nej till de pengarna. Så att det känns som att varje gång man ser att det är någon utländsk investerare som ska in i någon svensk fotbollsförening, så måste nästan alla klockor börja ringa.
Ja, för man märker ju också den här, inte ute efter att hänga den här Nyköpingsledningen, att de är ju ideella och liksom, det skulle kunna hända i mitt Motala med, det är ju samma nivå nästan. Men att är det något sånt så är det svårt att kolla upp själv, för han hade inte då hört talas om den här matchfixaren. Så verkar det ändå som att det här kommer ju ändå lite oväntat. Ta hjälp av någon, kolla upp sådär. Och tänk på att se till att ha föreningen i ordning och att det inte står och faller med om A-laget åker ur en serie ibland och inte blir fartblind på det sättet. Och jag har inte tänkt ta upp flera sådana här mörka mål, men jag tänkte vi borde nämna något, för det pågår mycket sånt här nu i svensk fotboll, ofta lite kanske under högsta divisionerna. Leeds går upp i Premier League, och apropå Leeds så kan man ju nämna då en av deras legendar, han var i alla fall en one club man som gick bort, spelade bara för Leeds, Jackie Charlton. Big Jack, storebror till Bobby då, kanske egentligen, ja, han är i Leeds, han är väl förknippad med Leeds, men vi förknippar honom kanske mest med Irland, va? Han förde ju då Irland till deras största framgångar. De hade ju aldrig nått ett stort mästerskap innan Jackie Charlton tog över. Tog de då till EM 88 och framförallt VM 90, där de går till kvartsfinal med ett ganska primitivt spel, men med en karismatisk tränare, glada fans och kanske mästerskapets bästa låt.
Vad fan var nu detta?
Det är ju en jävligt märklig låt, vill jag ju säga. Den heter Put 'em Under Pressure. För det var väl hans motto, tror jag. Var ju ganska, apropå att Allardyce är tillbaka. Det var mycket långa bollar. Och han beskrev väl sin spelstil. Det var ju Bobby som var geniet, liksom. Jackie Charlton beskrev sig själv som spelare. Kommer jag ihåg att han sa att I was never any good playing football, but I was damn good stopping others from playing football. Och Put 'em Under Pressure är en konstig låt, för den har ju två refränger. Den första är ju den välkända ole, 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 ole. Och den andra refrängen är ju då we're all part of Jackie's army, we're all off to win the league, and we really shake them. Det vet du. Och sen versen är bara jättekonstig, att det är lite, det är liksom ett mishmash av lite elektronik, irländsk folkmusik och lite talsång med folk som bara säger put them under pressure. Alltså. Men refrängerna är fantastiska fortfarande med läktarsång. Simon lägger in lite
här. Ja, för fan.
Jag tog upp också honom här för att i samband med att han dog så tror inte jag nämnde det för dig, men jag minns att jag inte trillade av stolen, men att det var, eftersom han blev så framgångsrik om Irland, får man ändå säga, så var det otroligt på sättet han blev utsett till förbundskapten. Känner du till hur det gick till? Nej. Eller nämnde jag det för dig?
Ingen aning alls.
Nej, det var måste faktiskt berätta det. Irland är då, de ligger efter England och Skottland, och fotbollen är egentligen inte jättestor. Det är liksom fortfarande hurling och gaelisk fotboll och rugby rätt mycket. Men nu ska de anställa en ny förbundskapten, och de har då kommit fram till en shortlist med 3 kandidater, varav Jack Charlton är en då. Men i sista stund så kommer ordföranden för förbundet med ett till namn. Och det är inte vilket namn som helst. Det är Bob Paisley, som du vet en del om.
Ja, det kan man säga.
Ja, och det här var ju då, jag tror det här är 85 kanske, mitten på 80-talet. Det är ju då alltså något av en frälsare som kommer. Och folk skojar om det. Vill han träna Irland? Han har vunnit massa titlar med Liverpool. Och liksom otroligt att han skulle vilja ta oss. Han kastas upp då i det sista. Men det måste ändå ske en formell röstning i styrelsen, förbundet. Och vid röstningen så är det 19 personer som ska rösta. Och då går det till så att det är de här 4 kandidaterna då. Det är Jackie Charlton och det är Bob Paisley. Och så är det 2 till. Jag tror en av dem är John Giles kanske. Och man behöver 10 röster för att bli vald. Alla får rösta på sin kandidat, och sen faller de bort en efter en. Den som får minst röster faller bort, och sen går man vidare till nästa omgång. Men får någon
spännande.
Ja.
Fan, jag sitter själv där lite nervös.
Ja. Men får ja, precis. Så du kan ju tänka dig då, så här, alltså Malmö ska ha en ny tränare, så har de 4 kandidater och så ska folk då rösta. Ja. Men det går också till så att ordföranden röstar bara om det står lika. Om det står 9-9, 18 har röstat, då har han utslagsrösten. Och ordföranden är bra att veta, han vill ha Bob Paisley. Så blir det 9-9 kommer han gå in och säga Paisley. Första röstningen då, Bob Paisley får 9 röster. Jack Charlton får 3 bara. Och de andra 2 får också, jag tror en får 2 och en får 3 också eller någonting. En faller bort, går vidare till nästa. Tänker man, då vinner väl Paisley nu, han fick ju 9 före, räcker med en till nu. Men det visar sig då att alla de som röstade på den som försvann, de går nu över till Jack Charlton. Mm. Så Paisley får fortfarande 9 röster i nästa. Men Jack Charlton går upp till 5 eller någonting sånt. 6. Så försvinner en till. Jag tror John Giles försvinner. Men Bob Paisley borde ändå sitta rätt säkert. För om alla John Giles röster går till Charlton, så kommer det bli 9 lika. Och då kommer ordföranden in med sin utslagsröst. Och då blir det sista omgången då. Då byter den som tidigare röstade på Paisley till Jack Charlton.
Aha.
Och alla de andra som röstar på John Giles går över till Charlton. Aha. Så han går plötsligt upp till 10. Och Paisley går ner från sina 9 till 8.
Aha.
Och ingen vet riktigt hur det går till. Men plötsligt då är den meriterade Bob Paisley borta.
Mm.
En har så att säga jumped chip. Och Charlton utses till förbundskapten. Sen kommer irländarna på att de inte riktigt pratat med Charlton. Om man vill bli. Och ingen har riktigt numret. Men när de väl får numret så svarar han nere på sin property i Spanien. Att det här vill jag göra. Och resten är, som man säger, historia då.
Underbart.
Ja, den är otrolig faktiskt. Hur nära Bob Paisley var att komma. Och det är inte riktigt utrett, men den här personen då som ändrade sig.
Mm.
Som först sitter och röstar ja på Paisley. Och sen blir det avgörande. Ja. Ändrar sig till Charlton. det har man inte riktigt vem det var. Honom tycker du ska spåra.
Så riktig gråta alltså.
Ja.
Ja. Ja, de piggade upp den. Fan, vad spännande nu.
Jag stängde nog juliboken där.
Ja, med den. Jag har väldigt få anteckningar för augusti. Du är ju som sagt då föräldraledig. Vi tar tidigt beslut om att skjuta på Offside Live ytterligare då en gång. Rätt tidigt där. Vi skulle gått ut med den i oktober, men det inser vi ju också då när smittan drar igång efter, som jag var inne på här tidigare, lugna juli tror jag att det var. Så började det ju stiga igen i augusti. Och så får jag ett mail, minns jag, från SVT. Jag står så här. Hej hej! SVT jobbar just nu med ett program om barn- och ungdomsidrott och debatten kring huruvida barn under 12 år ska få vinna räkna poäng i serie- och cuptabeller. Kanske kan och vill Niklas Orenius, trots föräldraledighet, medverka. Ring upp eller mejla tillbaka så berättar jag gärna mer om upplägget och så vidare. Fortsatt fin måndag. Det är alltså ett mejl till mig. Efter att jag hade skrivit om den här kontroversiella elitsatsande barnföreningen i Helsingborg City. Reportaget var ute och fick väl lite uppmärksamhet. Och så får vi det här mejlet då från det här Sverige möts-programmet. Där de ville då ha med Niklas Orenius trots att han var föräldraledig. Och jag minns att den känslan lite grann när man fick det här mejlet. Att för det första så är det ju lite knasigt att man kan ju göra fel på dig och din bror Niklas. Det är lätt hänt.
Ja, men det händer rätt ofta oss i alltså IRL.
Ja,
så att,
det kan man förstå.
Kommer du ihåg IRL på Pirate Bay-rättegången? När Åklagaren sitter och förhör, jag tror det är Peter Sunde, och ska försöka, han går lite fel i förkortningarna och ska försöka tala deras språk och säger typ till Peter Sunde att har du träffat den här personen på riktigt någon gång, eller ja, IRL som ni säger. Och då svarar Peter Sunde att så bara, nej, det har jag inte gjort. Och vi säger inte IRL, vi tycker att det är på riktigt på nätet.
Touché!
Ja, det är väl away from keyboard kanske.
Ja, det var gulligt.
Ja, fortsätt. Ja,
nej, det var inte så mycket mer. Jag ska bara säga att det var ändå, får man säga, ett speciellt mejl, speciell stund, några sekunder där man tänkte, driver de med mig? Är det någon som verkligen vill sätta mig på plats? Man kan nästan inte hårda mig mer. Om det är så att man ska göra någonting om barn- och ungdomsidrott, så är det väl ändå mig.
Just det blir dubbelt.
Två. Så. Så vi har dubbelfel på något sätt. Så augusti, jag har inte så mycket mer att säga, tror jag, om augusti. Än så att det var en rätt händelsefattig, ganska så tråkig när man skulle sparka igång här efter semestern. En höst när man visste vad man hade framför sig. Man visste att nu ska jag göra offside-tidningar utan dig vid min sida. Jag visste också om, anade väl att coviden skulle nå nya höjder lite senare under hösten. Att vi inte skulle kunna resa. Fotbollen skulle fortsätta vara som den var. Rätt tråkig säsong på alla sätt. Tar man bort allt det här att det inte finns någon publik och allt annat som händer, så var det en säsong där man känner att man bryr sig inte så mycket om vad som händer. Och så skulle vi göra fotbollsjournalistik av det. Med allt mindre resurser. Nisse fortsatte att skicka mejl. Inga sponsor i denna veckan. Och man kände, fan, ska detta gå denna höst? Mm. Så det var egentligen bara knyta näven.
Mm.
Och hoppas på...
Försöka ta en arbetsseger.
Ja, lite så var det faktiskt. Gå in och köra en Turbo Svensson på mittfältet. Spela enkelt.
Ja, ja, det gjorde ni bra.
Ja.
Det är ganska tunt här i september med för mig. Det är fler tråkiga dödsfall då. Lars-Åke Lagrell dör.
Mm.
Mångårig ordförande då före Karl-Erik Nilsson, fotbollsförbundet. Och även Agnes Simonsson. Agnes Simonsson förknippad med ÖIS och svenska landslaget. Faktiskt spelat i Real Madrid också. Är den enda svensken som har gjort det kanske? Mm. Det vet jag inte, men jag har en annan fråga till dig här. Agnes Simonsson är en av tre svenskar som har gjort mål i en VM-final. Vilka är de andra två?
I en VM-final? Ja, då har vi ju 1958.
Där gjorde Agne mål.
Gjorde Kure ett mål, eller?
Du visar på Kure. Det var ett namn till då. En till som har gjort mål i en VM-final för Sverige.
Ja, det är ju 2003, va?
Mm.
Var det... Vem fan var det? Var det... Ljungberg, eller?
Ja. Hanna Ljungberg.
Ja.
Och så var det Nils Lidholm också.
Nisse.
Som jag tror öppnade målskyttet mot Brasilien.
Ja, okay. Ja.
Agnes Simonsson dör. Olympic Marseille lanserar ett eget skivbolag.
Ja.
September är slut.
Ja. Då kliver vi in i oktober. Och det är ju faktiskt så att vi får sola oss lite grann i glansen. För att vi nomineras till... tidskriftspriset i kategorin årets event för den här färöiska ligasändningen på vår webb. Likaså blev vårt koronomslag nominerat i klassen årets omslag. Johan Oremo gör två strutar för sitt Ängelholm när de besegrar Ullared med 2-0 i division 2. Västra Götaland. Du panikletar födelsedagspresent till din fru på Coop.
Det låter ju inte bra.
Nej. Och jag berättar för dig att Fredrik Backman erbjuder sig att skriva en text för oss om hur det är att vara tränare för sin dotter.
Ja.
Och det var... Vi skickade ett par sms till varandra där. Och
är det manna från himlen?
Ja, det var lite så.
När det är tufft.
Ja, det var tufft. Det så kändes som att när han väl skrev att jag har en text här som jag kan skicka till dig. Den är i princip klar. Så skickade han den till mig och så läste jag den. Och det var en väldigt fin text. Och förutom att det var en väldigt fin text så var det ju en text där jag i princip inte behövde, jag behövde inte lägga mer än 20 minuter på. Det var något kommatecken, jag flyttade någon avstavning, någon fråga jag hade till Fredrik Backman. Så menar du verkligen att det ska vara din, inte, ska det inte vara sin där och så? Det var inte mer än så, och det är ju extremt ovanligt.
Ville han se någonting av det du ändå gjorde, om du flyttade Nej. Då något? För det tänkte jag på, så att det blev... Nyligen så var det bråk här mellan Leif GV och Bingo Rimér.
Ja, jag har sett det.
Det har du sett, ja. Musikhjälpen. En tavla som Bingo har gjort som jag tror Leif G.W. Persson skulle vara med på någon måla tusenlapp. Mm. Leif G.W. vill absolut inte vara med här. Mm. Och skriver en mycket arg krönika om att ja, den går till attack mot Bingo Rimér och det han sysslar med. Och sen är det några som undrar, har verkligen G.W. skrivit det här själv? Mm. Och då får, idiotiskt, det är klart han gjorde det. Men då får några intyga och då kommer det här klassiska som alltid kommer, som jag vet även kunde säga om Mats Olsson, att det är ingen som flyttar ett enda kommatecken när G.W. skriver.
Ja, det är så.
Om man inte gör det. Och då tänker jag alltid ändå, även om man är GV så behöver man någon som ibland flyttar ett kommatecken. Alla behöver en redaktör.
Most def.
Sluta med det där gudliggörandet ändå. Alltså, man behöver nog inte ändra mycket, för GV är väldigt stilsäker. Precis som Fredrik Backman. Men även Fredrik Backman har nog en redaktör när han skriver böcker.
Absolut. Och grejen är, Johan, att jag hade läst. För det var lite så när jag liksom kände att klart vi ska publicera den här texten. Och det måste också sägas, vilket jag tror att jag har skrivit någon liten kort rad om, att han vill ju inte ha någon som helst ersättning för den här texten. Därmed så sa han då att ni får ju gärna, om ni vill, skänka en liten symbolisk summa till någon välgörenhet. Och sen så pratade vi om, och så enades vi om Maskros barn. Så vi förde över 5000 kronor till dem. Men det var inte det jag skulle säga, utan det jag skulle säga var, nu skulle sätta en liten ingress till hans text. För det skriver inte han själv. Läste jag ändå några gamla intervjuer med Backman och så, för att veta lite grann, okej, hur många böcker har han sålt och så här. Man ville skriva att han är en bästsäljare författare. New York Times liksom toppar listan där och så. Så läste jag en intervju där han sa att det som han är mest allergisk mot när han skickar bokmanus till förläggare och så, det är ju avstavningar. Så jag var extremt noga när jag skickade en pdf på hur den här texten skulle se ut.
Ska du säga vad en avstavning är?
Ja, men det är ju om man skriver.
Den går över på en ny rad mitt i ett ord.
Ja, precis. Så jag var extremt noga här med Gustav, vår AD, som har gått in här och stött upp skeppet när folk har varit föräldralediga och så. Väldigt noga med att vi inte skulle ha några som helst avstavningar. Jag tror att vi lyckades rakt igenom.
Ja.
Det är inte ofta vi gör det. Men jag har inte fått beröm av Fredrik Backman. Han har inte noterat det. Men jag gissar att han någonstans har gjort en high five med sig själv. Fan vad imponerande här offside. Inte en enda avstavning.
Ja, just det. Det gick inte och där har du kunnat bränna dig själv i framtiden om det har varit avstavningar där.
Precis så.
Och det blev ju väldigt uppskattad text också.
Ja, det blev ju det.
Med rätta.
Precis.
Och han är så himla snäll, Fredrik Backman.
Ja, det var det vi häpnar, skrev. Ja, det är faktiskt det alltså. Och det är inte omöjligt alls att Fredrik Backman återkommer i offside.
Nej, men det är inte omöjligt men ovanligt med den nivån av att vara så framgångsrik och samtidigt vara så ödmjuk.
Precis så är det. Och du och jag, Johan, vi fortsätter vår följetong sedan du gick på föräldraledighet att prata om att vi ska gå ut och ta en öl någon kväll. Och sen så mässar vi fram och tillbaka då utan att hitta någon lösning. Och det blir ingen öl i oktober. Jörgen Lennartsson skickar sms till oss båda om att det är mycket konstgräs i svensk fotboll just nu. Och du tvingas ställa in din seriepremiär i tennisen. Och det känns lite som att du är på väg att brista på mitten någonstans här i oktober, Johan.
Mm.
Tuffa dagar för dig.
Ja, det var den privilegierades gnäll och så vidare. Men fy fan, vad besviken jag var.
Och det här med att brista på mitten, det känns som att många av oss, som många av vi som tittar och följer Premier League, också är på väg att spricka på mitten på grund av den här VAR-debatten som nu har nya höjder. Det är allt fler obegripliga beslut och det börjar nå oss någon slags kulmen på den här irritationen och frustrationen över den här jävla skiten. Och det känns som att väldigt många av dem som, och jag tillhör ju den kategorin, som inför att man införde VAR kände att det kan väl vara bra. Man vill inte att det ska bli för många felbeslut som får väldigt stora följder. Till att nu så ingår jag i den kategorin som känner att nej, för helvete är det värt att få ett regelrätt mål bortdömt för att det är en linjedomare som lyfter på flaggan då och då än alla de här konstiga besluten. Det känns som att hela den här pendeln svänger åt ett nytt håll.
Mm.
Och där känns det som att alla vi som sitter i antivarbåten nästan, vi får kasta ut livbojar för att det är så många som vi håller på att sjunka.
Ja, jag förstår.
Ja, det var oktober.
Ja, i november så öppnas en liten blågul dörr av Zlatan Ibrahimovic. Han vinner ännu en guldboll. Såg du det förresten häromdagen? Han hade gett någon intervju, jag vet inte om det var till något italienskt magasin, där han sa att han inte skulle byta några av sina guldbollar mot en Ballon d'Or.
Mm.
Såg du det?
Mm.
Försökte få ihop det tankeexperimentet. Då ser man alltså framför sig ett år där han skulle vunnit Ballon d'Or. Men det året så var den hårda guldbollen-juryn tyckte typ att granen var bäst i Sverige då. Ja. Jag försökte twittra något om igår, lyckades aldrig radera.
Nej, det är ju också att tänka, vinner man Ballon d'Or så innebär det ju dels att man haft väldiga framgångar. Alltså att man kanske har vunnit typ Champions League eller att man vunnit överlägset en skytteliga i något land om man är offensiv spelare. Eller att man har både vunnit Champions League och nått extrema framgångar med sitt landslag. Mm. Att det har varit mästerskapsår och man har även gått långt där och varit dominant. Det är väl en sån, får man väl säga, att slår man upp efterhandskonstruktion så hittar man kanske...
Ja, lite grann. För hans resonemang var ju att jag menar, när man lyckas med någonting en gång så är det typ ett lucky shot. Mm. Men en säsong är ju inte ett lucky shot.
Jag förstår också vad han menar om man ställer sig på det benet.
Ja, okej. Okay. Ja, ja. Min poäng var att hade han vunnit det så hade han nog funnit guldboll också. Mm. Jag behöver inte byta dem i så fall. Men det som var intressant där tyckte jag, som jag inte pratade så mycket om, den här intervjun han gjorde då med Aftonbladet, när långa, där han då öppnade lite dörren och så småningom så ringde Stefan Pettersson upp. Är han den som tycker det är jobbigast när det ringer en? Med tanke på det jobb han har.
Ja.
Landslagschefen då.
Ja. Ja, det har faktiskt varit...
Fan vad han måste bli störd då.
Ja.
Fast det ändå ingår.
Ja, det är helt...
Ja, vi behöver inte fastna i honom. Men så småningom åker Jan Andersson ner då och träffar Zlatan och de pratar om hur det skulle kunna gå till då. Men det som är inte så mycket, som jag tyckte var intressant med själva intervjun och som jag inte såg diskutera så mycket. Jag tyckte ändå det var lite skönt. Nu var han ju tillbaka igen i sitt vanliga provokativa jag där han la ut någon julhälsning Zlatan med ett långfinger och sådär. Men det...
Vi har inte messat om det.
Nej.
Vad menar han?
Fuck you.
Vadå? Ett tomtefinger? Så här, fuck off. Jag fattar inte det alltså. Men på riktigt, finns det?
Jag tror inte det finns så mycket att fatta. Han tycker det är en kul bild. Nu förväntar ni er något glatt här, men här kommer jag... Lite rebell. Det finns inte så mycket att fatta, tror jag. Det är bara så här.
Nej.
Ser ni nu?
Vad fan? Jag tänkte att detta, liksom, detta flyger över mitt huvud. Detta är någon typ av liksom... Ja, men någon blinkning till någonting.
Hans haters, kanske? Eller det är de som man tror är hans haters.
Ja, det fascinerar.
Men skulle du mot förmodan få 15 minuter med honom någon gång under 2021 så lägger du hela dem och försöker bli klok på den bilden.
Ja, men det är fan inte omöjligt att det är där man skulle börja lite grann. För att den, om det är så enkelt så att det bara är liksom provocera lite grann och till hans haters. Det är ju väldigt intressant. Hur många haters har han just nu?
Nej, men vi har pratat om det tidigare. Att han hittar ju gärna på att han har fler haters än vad han har. För att driva sig själv. Och för att liksom orka piska sig själv. Och fortsätta vara så fantastiskt bra som han är. Men du får gärna reda ut detta med honom om du träffar honom. Det jag tänkte säga från den här intervjun då. Som jag tog fasta på lite. Det var ju då apropå att han har nu gått... Milan har ryckt upp sig. Och mycket tack vare Zlatan. Och det är otroligt att han kan vara så bra fortfarande. Mm. Men då berättar han ju faktiskt om... Och det togs inte upp så mycket om huruvida han ska in i landslaget igen. Om att han faktiskt inte riktigt spelar på samma sätt längre. Det tyckte jag ändå var lite intressant. Där säger ju faktiskt att han behöver inte jobba hem så mycket. Mm. Och han är mer att du ska koncentrera dig, säger tränaren, på en bevakare. Som du ska ha en match i matchen mot. Och du kan spara dig själv lite. Så som jag tolkar intervjun i alla fall. För att det är straffområdet du ska vara så fräsch som möjligt i hela matchen. Så du behöver inte jobba. Så som du kanske gjorde när du var 26 och tar de löpningarna utan sparar dig lite grann. Och det tyckte jag då var intressant. Huruvida han ska in i landslaget känns spännande eftersom Jan Anderssons spel har byggt på ofta två forwards som inte får spela så mycket anfallsspel. Mm. Det får de lite grann. Men att spelar man där och kanske heter Marcus Berg så ingår det att du får jobba väldigt mycket utan boll och vara väldigt mycket försvarsinriktad. Försvarsspelet börjar med dig. Där är ju ändå en utmaning i så fall. Att, det skulle vara jättespännande tycker jag att se om Zlatan skulle spela i landslaget igen. Men att då måste han ju lite, ska han spela med honom från start, att han inte bara är någon joker som man kastar in, så är det ju faktiskt ett lite annat sätt att spela då nästan. Mm. Som inte riktigt, vi kanske inte är mogna för den diskussionen än. Och nu har väl Zlatan haft problem med skador och sådär. Mm. Och hur det blir med EM vet vi ju inte riktigt än. Men det har inte nämnts än riktigt. Det talade han ganska öppet om. Mm. Vilket jag tyckte, där var det inte så mycket lejon, utan han kunde faktiskt säga att kroppen inte återhämtar sig på samma sätt och sådär. Mm. Det tas SM-guld då, högsta serierna. Kopparbergs Göteborg och Malmö FF. Jag tänkte inte stanna så mycket vid Malmö FFs guld, men en sak som jag noterade och som du i egenskap av fotbollstränare kanske kan ge dina tankar om.
Ja.
Så var det ju inte alla i guldlaget som var jättenöjda med säsongen ändå. Framförallt kanske då Rasmus Bengtsson, tidigare mycket uppskattad mittback och spelat i Malmö sedan han var liten. Gav en intervju, jag tror det var kanske i Aftonbladet. Där han då tog till ganska hårda ord. Och det är en man som sällan har gjort det. Om sin situation. Han har inte fått spela under året. Och han upplevde då att tränaren Jon Dahl Tomasson inte ens har gett honom chansen att komma i en konkurrenssituation. Jag minns inte exakt vad Rasmus Bengtsson sa. Men han sa ju så pass mycket där man kände att han bränner nog sig själv här i MFF. För han säger det så pass... Alltså han kände sig pissad på och sådär, tror jag. Och sen var det ju Behrang Safari då. Som vi var mycket gladare. För han tackades ju av efter en jättefin karriär. Och... det var ju jättemånga fina minnen, men han sa ändå faktiskt i intervjuer att det har varit ett tufft år för honom. Han har då heller inte fått spela så mycket, och precis då, det var här jag tyckte var intressant som en ledarskapsfråga då, så sa han att det han tyckte var jobbigast var att han upplevde att tränaren tog bort konkurrenssituationen. Att det spelade ingen roll vad han gjorde på träningar, hur hårt han jobbade, hur positiv han var, hur mycket han pushade, för att jag ändå inte med att tävla på samma villkor. Det verkar då båda upplevt. Och det är ju inget nytt att alla i en trupp inte är jättenöjda även om laget vinner. Men det här jag tyckte var intressant då. Just det här med konkurrenssituation. För man hör ju ofta att idealet är att ha kanske två riktigt bra spelare på varje position. Där man ska känna flåset. Och det roteras ju mycket mer idag än för x antal år sedan. Men finns det någonting i att tränaren gör ett val att den som spelar och är första valet då, att den gör bättre ifrån sig om man känner att det inte finns så mycket konkurrens bakom. Mm. Jag kan göra en svagare match, men jag kommer ändå vara valet. Det finns väl en gräns där förstås. Men att det inte är det här stenhårda, att jag är lite sämre så är det ny där direkt. Mm. Utan att man lite nästan tar bort istället för att förstärka. Man säger ofta att alla mår bra av konkurrens. Men det kan ju också finnas så att folk presterar bättre av att känna att man är avslappnad och kanske våga mer och minska prestationsångest. Nackdelen då är ju då att man får kanske missnöjda reserver. Vad säger du om det? Kör ni mycket så i näset?
Ja, precis.
Med tioåringarna.
Jag tänkte det, att mina erfarenheter som tränar för tioåriga killar. Om man ska försöka ha två bra på varje position. Nej, det går ju inte riktigt på den nivån. Nej, det är väldigt intressant det du säger. Men jag tror ju också att det är extremt. Men om jag går till mig själv och jag hade varit en elitspelare. Jag hade ju mått rätt bra av att veta att det inte är någon som flåsar mig i nacken. Mm. Säger vi att jag är första anfallare. Känns det rätt skönt att veta att nivån till den som skulle ersätta mig, den är rätt lång. Jag har råd att vara svag då och då.
Just det.
Det hade jag säkert mått rätt bra av. Och jag tror att det är ganska många som också känner det, givetvis.
Man kan ju kasta upp magkänsla-argument här, som att säga så här, att man kanske blir bekväm då och inte springer den extra metern.
Ja, vet, jag får det har inte jag i mig.
Nej, men det tror jag få har, ja, om man har kommit hit. Ja. Att man liksom blir bekväm på planen. Mm. Och särskilt kanske vanliga år när det är folk på läktaren och sådär. Men det finns ju, nu vet inte jag om Jon Dahl Tomasson verkligen har gjort så, men det var intressant att två spelare i det här guldlaget upplevde inte bara att de har blivit bänkare, utan att han har tagit bort konkurrenssituationen för dem.
Ja, ja. Nej, visst, det är ju intressant i sig. Så, absolut. Men jag tänker också att just den här, att över tid, om det går flera år av att man inte utmanas, att man är kvar i samma klubb och det är liksom, okej, det är samma säsong i princip. Man spelar en säsong, man vinner ofta som Malmö FF gör. Man kommer ut i Europa lite då och då. Att det blir lite måndag hela veckan, så. Mm. Då tror jag att man måste ju ha en konkurrenssituation efter ett par år, men över en säsong så tror jag det kan gynna fler att inte ha någon som flåsar i nacken.
Ja, nu kan det också vara så att det kanske fanns folk som flåsar i nacken. Safari och Bengtsson kanske inte ens var liksom andrahandsval, så att säga då, utan kanske fanns en ytterligare där. Men man kan ju också säga att blir det plötsligt väldigt mycket skador eller sådär, så hur kommer de att prestera som har då känt sig helt osedda och att de inte tävlar på samma villkor då? Mm. Man vill ju tänka att även den som är bänkad åtminstone är med på samma villkor. Mm. Gör jag plötsligt mycket bättre ifrån mig och spelaren på min position har lite svagare, då kommer jag nog få spela. Mm. Men slutar man att känna så att så här, om han där min plats, om det blir skador där, kommer kastas in någon annan, för han bryr sig inte om mig. Då är det ju en rätt stor risk att man slutar ge lite extra i gymmet eller på träningarna då.
Absolut.
Kanske istället då.
Så är det ju. Ja, var det november eller?
Ja, det var november.
Jag har ju, när jag kliver in här i december, har jag ju att det började ju verkligen i november, Norrköping då. Om vi stannar kvar lite grann i någon slags missnöje som fanns från somliga i Malmö FF mot JDT, så fanns det ju allt mer växande missnöje i då i Norrköping. Mot, alltså, det var väl dels så var det först inledningsvis att det kom rapporter om att ett missnöje mot Jensa. tränaren, alltså internt bland spelarna. Kommit upp lite under säsongen så att vissa har varit missnöjda med vad som har hänt där och det har varit lite snack om att han skulle lämna och när Blåvitt sökte ny tränare och de valde roller så var det snack om att Jensa redan då skulle lämna och sådär och att han har haft sitt CV ute på vift i både Danmark och Norge och så. Och sen så började väl allt fler prata om ledningen. Att det var högre upp än så problemen var och väldigt mycket mer då mot Hunt, ordförande Hunt, som ju man får väl säga har varit delaktig i IFK Norrköpings otroliga lyft från att de var en klubb som spelade i Superettan och hade jävligt tufft länge till att man är en utmanare och vunnit SM-guld och man har säkrat rätt jävla mycket kapital.
Mm, gjort många försäljningar och ja. Så, även utvecklat spelare. Och så.
Men så började det liksom här i månadsskiftet väl med ledare, andra ja, styrelsemedlemmar och så.
Det börjar väl egentligen tidigare, är det kanske i januari, kanske borde haft med där, men med när koordinator eller players manager, alltså gamla, mycket snabbe spelaren Jedda Hansson, som var så populär bland spelarna, får gå, vilket ju många reagerar väldigt negativt på, både andra ledare och inte minst spelarna då, ja, för han var väldigt populär och speciellt när man hör att IFK Norrköping är en så välmående klubb ekonomiskt så har man ingen förståelse, de erbjuder oss att betala Jeddas lön och så, ja. Men han får ändå inte gå. Så där egentligen, vad gäller det här året, kanske de första teckningarna, sen tror jag till och med att det har ju skrivits om Peter Hunts ledarstil innan med, inte minst lokalt i Folkbladet, Norrköpings tidningar och så. Men visst, absolut. Sen exploderade det ju då i samband med att Allsvenskan tar slut där.
Ganska länge här då, om man, nu är vi inne i december 2020, så var det ändå ganska kryptiskt för många pratade som i riktning mot ledningen och styrelsen utan man riktigt namngav inledningsvis Hunt. Och sen så kom det lite grann, men man fattade inte riktigt förutom ledare, man ville ha lite mer konkret.
Jag tror gnistan är Stefan Hellberg väljer att sluta då mångårig framförallt assisterande tränare och något av en inventarie. Väldigt mycket IFK Norrköping över Stefan Hellberg. Jag intervjuade honom redan när jag var på Korrentiden. Han har haft olika roller. Och känner man, känner jag inte, men att, har man träffat honom så vet man att det är en fotbollsmänniska som är ganska mild och sällan, inte typen som kommer med några utspel. Känner väldigt mycket för klubben, liksom skicklig yrkesarbetare, ofta ganska låg profil. Men när han gick ut öppet då, hoppade av och riktade kritik så tror jag att det var en tydlig gnista. Mm. Att så här, känner Stefan Hellberg så här? Ah. Och känner han ett behov av att berätta det här offentligt? Oj, oj, oj. Mm. Och sen så faller mer då att alltså Jens Magnusson, klubbdirektören, avgår till exempel. Och marknadschefen Robin Bornehav.
Dale Reese.
Ja, Dale Reese, absolut.
Ja. Det är HF, va?
Det vet jag inte. Det ska låta osäkert.
Ja,
Han blev. Men det har varit väldigt mycket omsättning till exempel på klubbdirektörsposten. Mm. Och som är Jens Gustafsson då, som är ganska... Man kände ju att det var en lite för tuff roll att ha från början kanske, eftersom han var både sportchef och han var ju manager då. Mm. Och vet att han har varit väldigt aktiv med att... Är det inte så att han har jobbat lite, oavsett om man kan tycka att han var rätt man att träna Norrköping eller inte. Så han har fått slita väldigt mycket. Mm. Och sen kommer det då också att han slutar. Och det var en bricka en efter en som föll och då plötsligt hade de knappt någon ledning längre. Men så i detta då så kommer Rickard Norling och blir ny tränare. Mm. Och nu har de i alla fall någon slags ledare på plats med Mattias Florén där bredvid och Kim Hellberg. Mm. Det är säkert en bra ledartrio, men det, och Hunt är ju kvar fortfarande då. Mm. Intressant journalistiskt var väl att där många började gräva och för det lite som du sa, vad var det? För det var mycket att folk har mått dåligt på jobbet och så. Uh-huh. Men vad det hade bestått i. För mig är ju Hunt, han har ju sina försvarare också. Och det är som du säger, han har ju inte varit oviktig med sina pengar och kanske inte sin ledarstil heller genom att svänga hur det såg ut för IFK Norrköping. Men han påminner ju för mig lite om den gamla typens ordförande. Uh-huh. Det är inte så många klubbar man hör. Ja, Kindberg var ju en ordförande man hörde talas om. Mm. Men annars är det ju kanske en klubbdirektör som är... Men har du inte hört på riksplanet Jens Magnusson, klubbdirektör, prata särskilt ofta? Jag tror inte jättemånga som inte är väldigt alls intresserade hade koll på honom. Och i Malmö så är det kanske vdn man hör ofta, eller sportchefen Daniel Andersson. Men i Norrköping har det varit Hunt, och det påminner lite om den gamla tiden med Stig Svensson och Stig Nilsson, när det verkligen var ordföranden som var så instrumentell, Cavalli och Hövdingen och sådär. Och de var ju rätt tuffa de med. Mm. Men med tidens tand så blir det där nästan roliga historier. Mm. Liksom när man hör om Stig Nilsson i Halmstad och Liksom när jag skrev om Sigge Johansson som berättade hur han kastade ut honom med sin bil för att han ville ha högre lön. Ja, så det är bara en rolig anekdot så här i efterhand. Men det är lite konstigare 2020. Men folk hade mått dåligt, men det var inte så mycket att ta på. Men sen kom det ju faktiskt lite också hur han hade uttryckt som damfotboll och sådär. Det var fotbollskanalen läste. Och säkert mer som jag har missat. Men det var ett konstigt läge där man kanske som Norrköpingsanhängare, gissar jag ska inte tala för dem. Men ett tag var det knappt någon ledning. Och inte minst då så här kamratupproret att supportrar visar att vi har ingen förtroende för ordföranden. Men samtidigt kanske en känsla av om ordföranden går nu med, vem ska folk prata med? Mm. Liksom om vi ska ha en ny tränare där han kanske måste stanna kvar ett tag. Så får vi väl se, det blir ett spännande årsmöte här i februari. Ja. Men än så länge är han kvar då.
Än så länge.
Han har skrivit öppna brev och svarat och sådär.
Mm.
Intressant journalistiskt kanske, där många grävde och det mycket pekade då mot Hunt, så intog ju inte helt ovanligt nu för tiden Robert Laul motsatt sida och menar att det är farligt att ryckas med och sådär. Han har gjort det till en grej och var lite motvalls.
Det får man säga. Ja. Det har varit lite hans år på det sättet.
Ja. Ja. Men nu är Rickard Norling där i alla fall.
Ja, Rickard Norling där i alla fall.
Och spontant låter det som att det kan passa Rickard Norling som ju ibland har fått kritik för att han vill inte peta lite för mycket. Att det bör ju finnas rätt stort utrymme när det så många har varit så stor omsättning för någon att få ganska stort mandat att vara tränare.
Det finns ju också någonting i Rickard Norling och IFK Norrköpings anställning av Norling är ju det här med...
Tror du de hade en röstning med fyra andra som på Irland?
Ja, men gud vad man önskar att det var så.
Ja, Johan Hansen hade 9. Men nu för sista så hoppade den över till Norling. Det blev 10-8.
Även den här rundgången då får man säga på tränare. Man tänker så, IFK Norrköping har... Fortsätt även om det är kaos och det är interna stridigheter och man vet inte vad som kommer hända på det här kommande årsmötet, så är det ändå en klubb som man får förmoda har en slagkraftig trupp när den kliver in i säsongen 2021 och skulle kunna ses som en titelutmanare till Malmö FF. Så de har höga ambitioner och har man då höga ambitioner så vill man ha kanske ett tränarnamn som man ändå vet har potentialen att vinna ett SM-guld. Och då är de inte så många i svensk fotboll längre. Man kan ju känna ändå så att just den rekryteringen, om man är ett bemanningsbolag och man får ansvar för att man får ett samtal från en ordförande som Hunt. Fan, nu är det kris här. Vi behöver en ny tränare här säsongen. Vi måste liksom ha det på plats, annars så kommer vi inte kunna säkra upp vissa nya avtal och värva spelare och att aktiva mot sponsorer. Och...
Ja, träningen börjar om några veckor.
Ja, bara det. Så ringer man ett bemanningsbolag som är specialiserat på det här och så kollar de sitt Excel-ark.
Menar du ett rekryteringsbolag?
Ja, ja. Det är det jag menar. Ja. Jag säger bemanningsbolag, men menar rekryteringsbolag. Ja. Här är en fängordning. Ja.
Bemanningsbolag är ju mer så att man ringer och blir väckt på morgonen. Så här, kan du sticka ut och förhandla med Rickard Norling?
Ja. Ja, det är ju varit väldigt härligt. Ja. Ja,
men Nisse på
Manpower. Rekryteringsbolaget i alla fall. De har ju sånt Excel-ark för att det ska gå enkelt här, julledighet och så här. De ska inte behöva ringa ett bemanningsbolag för att ta in någon på rekryteringsbolaget som ska hjälpa dem med den här rekryteringen. Och det är inte många namn där som finns på den listan. Liksom A-namn om man säger. Och Erik Norling är fortfarande ett A-namn. Är han det? Det är som är min fråga.
Alltså, han är ju fascinerande för att han har haft så mycket toppar och dalar. Mm. Han har ju ändå, alltså, han presenterar sig, ja, för en del presenterar han sig ju redan när han tränar GIF Sundsvall, men lite större presenterar han sig när han för AIK upp från Superettan och sen nästan direkt vinner SM-guld 2006. Och han har SM-guld då från Malmö. Han har samtidigt varit extremt misslyckad i Brann. De åkte ut då. Andra svängen i AIK så kan han visa upp ett SM-guld, men också den här säsongen som när de skulle spela som Atalanta och så, där det inte alls gick och han fick sparken. Och det har ofta skurit sig lite mot slutet med kanske andra i klubben. Det var ju väldigt märklig skilsmässa med Malmö till exempel. Så han är ju någon som både har pendlat väldigt mycket. Så han är lite svår att bedöma på det sättet. Men samtidigt, vi satt och sa att det var en rundgång på Jörgen Lennartsson också. Och vi satt och sa att det är nog precis vad HF behöver.
Nej, jag vet inte vad jag ska ta det vidare. Men vi skiter i det och går vidare här på december. Och du frågar igen om vi ska ses, fast kanske inte på någon lokal.
Nej, kanske hemma hos dig.
Ja, vi planerar detta, hittar datum. Och så ställer vi in.
Ja. Ja, vi har alltså inte sett en enda gång förutom när vi har sänt.
Nej, så är det. Sen går det ytterligare någon vecka. Och så frågar jag om vi ska spela paddel. Vi bokar tid, bana, du är laddad. Jag meddelar att vi får ställa in. Ont i anken.
Mm. Ja, men det var nerverna som spökade.
Eller nerverna. Vilket känns lite grann också som symboliskt för 2020. Den 18 december, samma dag som min pappa fyller 70 år och vi inte kan fira honom, så skickar Nisse, vår annonsäljare, mail till mig. Ingen sponsor i detta avsnittet.
Han önskar god jul också.
Han önskar god jul. Och så då den 27 december, igår alltså, söndag, så skickar jag ett sms till dig. Paddel på nyårsdagen klockan 12.00. Du svarar, säger som Lagerbäck sa till mig när jag bad om en intervju med honom. Jag kan ställa upp på detta om intresset är seriöst och genuint. Så nu är vi inbokade, Johan, på en paddelbana den 1 januari 12.00. Så med det sagt, allting tyder på att 2021 blir ett bättre år.
Ja, och det var då något slags försök till fotbollsåret 2020. Mycket sas, mycket missades.
Det ska gudarna veta.
Men det var trevligt tycker jag.
Absolut, ja. Det var en liten avrundning på detta märkliga år.
Och vi skippar, vi ska inte ha någon sån här året. Det är svårt att glömma Martin Olssons citat. När han kom mitt i pandemin. Det när det verkligen hade brutit ut och allt ställdes in. Han verkade ha missat den. När han blev klar för HIF.
Vad var det han sa där?
Då sa han, kroppen känns bra. Jag är sugen på att spela matcher. Men man måste vara lite smart också. Jag kan inte gå in och spela 90 minuter direkt. Det där var jag skrikade. Du vet att det inte är någon fotboll nu på ganska länge. Jag tränar på bra och känner mig bra. Får jag bara några pass till är jag redo för matcher. Martin, det är inga matcher. Att representera Helsingborg ska bli kul. Förhoppningsvis har vi ett bra år framför oss. Ja, när alla visste att det här året blir så jävla vidrigt, ja. Plus att ja, vi gick för Helsingborg också. Det var inte hans fel, men det var ändå ett citat som påminner om Turkmenistan lite. Ja. Det var väl de som inte hade någon corona.
På tal om Martin Olsson, man får ju säga när väl han började spela sen, så nu ledde ju inte det till att han kunde reda kvar HIF i Allsvenskan, men får ändå imponeras. Han går in som tidigare vänsterback och går in och spelar i mitt back. Och han är ju ändå väldigt bra länge.
Han var ofta bra, typ att han var bra också när laget var så dåligt. För ja. När han spelade lite mer, under Hamrén spelade han ju mycket. Han var nästan alltid den man sa när Sverige spelade dålig match. Så sa man så här, Martin Olsson var bra i alla fall. Mm. När laget var dåligt så... var han ändå, han var väldigt, väldigt jämn. Liksom. Ja. Kändes som att han inte hade så mycket nerver.
Ja, men det kändes som att han spelades faktiskt i vissa matcher som jag såg under hösten med HIF. Både som mittback och vänsterback samtidigt.
Ja, och optimist tyder ju citatet.
Ja, nej, men vad jag skulle säga var att det var väl lite talande också för, jag kommer ihåg, inför säsongen så hade vi, tror jag, om det var i podden eller om det var jag som twittrade. Och jag hade någon gissningsvis syrlig kommentar om vad som väntade HIF. Någon slags prognos. Och jag sa att med sånt ledarskap som det är i den klubben så kommer det inte gå bra. För det kommer...
Då syftar du inte bara på Olof Mellberg?
Nej, absolut inte på Olof Mellberg. Utan syftar på de som sitter ena högre upp, styrelsen. De som tar besluten.
Ja, det började ju dåligt redan när ordföranden Aselius var... Han var väl djuphavsfiskare och kunde inte nås i början när det helt ställdes in. Det var ju inte alls... Men det var något komiskt med
det. Och det finns ett par stycken HIF-supportrar som är väldigt snabba att höra av sig. Som tycker att jag ofta pissar på HIF. Och att de tror att det hänger ihop kanske eventuellt. Med att jag kommer därifrån. Att jag har någon tagg i sidan. Ja, och det har jag verkligen inte. Utan jag tycker att historien talar för sig självt. År efter år så gör de glädjekalkyler. Det går åt helvete. Och de åker ur och det är språk och det är interna stridigheter och det är skit. Och därför så var det talande här under hösten. Kan det vara när HIF hade mött Häcken? Och jag tror att Martin Olsson stod i Dplay-studion. Och han meddelade där. De frågade lite, ja, vad händer med dig nu? Du har skrivit korttidskontrakt och sådär. Jag vet inte, mitt kontrakt går ut här i natt. Vi får se, de har inte återkommit här, ja. Jag vet inte.
Inte orolig ändå, Martin.
Nej, men det var ju så jävla talande. Ja. Om vi då säger att Martin Olsson var bra, och det är ändå, då levde väl fortfarande hoppet om
ja,
att
det
de skulle vara
kvar.
Det
levde väl nästan ända in.
Fan, se till att lösa det då. Är han ute och fiskar? Det är så jävla talande för en klubb som inte mår bra, att de inte kan lösa det här. Men fan, säkra upp honom ytterligare några veckor. Mm. Ytterligare en månad eller så. Om man inte vill skriva ett kontrakt som löper in över 2021 för man inte vet om man stannar kvar. Det går säkert Martin Olsson med på.
Ja.
Det är inte säkert att han är skitsyg på att spela kvar i Superettan. Så att man kanske inte har ett problem.
Nej.
Så med det sagt...
Det rullas inte ut röda mattan när du kommer tillbaka till Helsingborg.
Nej, det tror jag inte det gör.
Nej.
Men med det sagt så är det ju då, om vi går tillbaka till Jörgen Lennart som Mattias Lindström. Det är ett bra beslut, tror jag, på pappret. Sen har jag ingen aning om hur pigg Jörgen Lennart är 2021. som fotbollstränare. Men det är inte så att de är
pigg är ju.
Så ja, bra pigg, är pigg som människa är. Ja. Ja. Så bra han är som fotbollstränare. Det var så jag menar med pigg. Det vet inte jag. Det slutade inte bra i Norge. De är inte så glada för hur det avslutades där. De ville ju att han skulle få sparken betydligt tidigare.
Lilleström.
Mm. Ja, Lilleström. Men med det sagt, om det är, nu har ju också då hela styrelsen i princip, tror jag, HIF ställt sina platser till förfogande, som det heter, efter det här misslyckandet. Så får man se hur många det som är kvar. Men det är väl kanske Jörgen Lennarsson och Mattias Lindströms största utmaning 2021. Det är väl att navigera sig rätt i den där, i det styrelserummet, precis som det är för Rickard Norling i IFK Norrköping och som det är för så många andra tränare och sportchefer och klubbdirektörer i svensk fotboll, ja. 2021.
Du, apropå allsvenska tränare, så tanken slog mig, jag hade lite panik då den 23 att försöka fixa någon tomte på julafton. Då så pass, jag kunde inte vara det själv, det skulle liksom bli för dåligt och avslöjande. Och de här, det fanns inte så många jag kunde fråga. Sluta med då att jag lyckas övertyga vår reporter Fredrik Tillberg. Jättesnällt att han kom, men som han skrev själv att han var ett svajigt tomte. Han älskar väl inte att gå in i en annan roll. Men tanken slog mig då faktiskt att så här, om man hade nerverna för det, att så tänkte jag så här, vilken allsvensk tränare att jag så här, har haft mest tomteuppdrag och vem trivs med rollen. Men så tänkte jag så här, om man skulle kunna dra det så långt, om jag hade skrivit till typ Andreas Alm, ja, som bor här i Göteborg, ja, och skrivit, om man skulle kunna lura honom till att det här var på allvar, man har verkligen skrivit att jag förstår att det här låter jättekonstigt, men så här, det är julafton imorgon och alla vi känner sitter liksom isolerade. Skulle du kunna tänka dig att bara jättesnabbt komma förbi och lämna en säck och ha tomtekläder och säga god jul till mina barn? Mm. Det var så jävla spännande att se vad han hade svarat på det.
Ja, det skulle man säga gjort som en sån liten enkät.
Ja.
Ställt frågan till alla.
Det är också så här olämpligt. Så här, jag ska ju kunna granska honom. Ja, så här. Så här, det är en rolig skandal om det visar sig att Andreas Alm var tomte hemma hos Johan Orenius. Och nu skriver han ett porträtt på honom. Uh-huh. Men vilken allsvensk tränare tror du har trivs med att vara tomte? Och vem är väldigt ovillig? Alla har ju säkert varit det någon gång.
Ja, men man får väl säga kanske Jocke Persson.
Han trivs som tomte.
Han trivs som tomte, ja, absolut. Får han säga en långburk innan, så är det inga konstigheter.
Nej, Rickard Norling som tomte är man ju nyfiken på.
Ja, lite för klur i tomte tror jag.
Ja, ställer krav.
Ja, nej, jag har ingen bra svar för det.
Men då stänger vi det här skitåret då.
Ja, det gör vi.
Och det vänder kanske inte direkt, men det är vaccin på gång och det är mera normal fotboll. Det går att se att den kommer om inte allt för lång tid. Mm. Och snart börjar vi jobba ihop igen. Mm. Och vi kan ses off mic. Mm. Vad kul det ska bli.
Ja. Vad säger vi till de som undrar om vi spelar in varje vecka efter nyår? Hur blir det?
Ja, det gör vi inte riktigt än. Jag är ju fortfarande föräldraledig ett tag till. Jag ska sköta en inskolning utomhus som jag bävar inför lite också. Några veckor. Så det blir någon gång i slutet på januari börjar vi rulla precis som vanligt. Men det är kanske en eller två gånger till som det blir varannan.
Just det. Mm.
Så säger vi till dem.
Så säger vi till dem.
Och så säger vi gott nytt år igen.
Ja, det säger vi verkligen. Riktigt. Hoppas att vi får ett bra avslut på detta året. Och ännu bättre år för oss alla 2021. Så säger vi ta hand om er och var snälla mot varandra.
Hej då!